Du lyssnar på Lord Arthur Savills brott av Oscar Wilde i översättning av Håkan Bergstedt, uppläst av Jakob Stefansson.
Lord Arthur Savills brott, kapitel 1. Det var Lady Windermere's sista mottagning före påsk och hennes hus var ännu fullare än vanligt. Sex ministrar hade kommit från ministerpresidentens levé med sina ordnar och band. Alla vackra damer buro sina elegantaste kläder och vid utgången till tavelgalleriet stod prinsessan Sofie från Karlsruhe. En storväxt och lite korpulent dam med små svarta ögon och härliga smaragder. Hon talade dålig franska så högröstat hon kunde och skrattade omåttligt åt allt vad man sa till henne. Det var verkligen en egendomlig samling människor. Ståtliga damer ur högadeln konverserade nedlåtande med rabiata radikaler. Omtyckta predikanter gnedo armbågarna mot framstående skeptiker. En hel skara av biskopar följde ständigt en berömd primadonna från rum till rum. I trappan stod och utklädda till konstnärer flera medlemmar av Kungliga akademin, och det påstods att en gång hade matsalen varit alldeles full av genier. Kort och gott, det var en av Lady Windermere's bästa kvällar, och prinsessan stannade nästan till 11:30. Så snart hon var borta återvände Lady Windermere till tavelgalleriet, där en berömd nationalekonom högtidligt utvecklade musikens vetenskapliga teori för en eldig virtuos från Ungern, och hon började konversera med hertiginnan av Paisley. Hon såg ståtlig ut med sin långa elfenbenshals, sina uppspärrade blå förgätmigej-ögon och sina tunga flätor av gyllene hår. Det var orpyr, icke den bleka halmfärg som nu för tiden tillvällar sig det vackra namnet guld, utan det guld som är invävt i solstrålar eller gömt i egendomlig bärnsten. Det gav hennes ansikte något av ett helgons gloria och ett helt litet grand av en synderskas dragningskraft. Hon var ett märkvärdigt psykologiskt problem. Hon hade tidigt i sitt liv upptäckt den viktiga sanningen att ingenting är så likt oskulden som en indiskretion. Och genom en rad av sorglösa upptåg, av vilka hälften vore alldeles oskyldiga, hade hon förvärvat sig alla en framstående personlighetsföreträden. Hon hade bytt man mer än en gång. Adelskalendern tillskriver henne tre giftermål, men som hon aldrig bytte om älskare hade världen för länge sedan upphört att skvallra om henne. Hon var nu 40 år gammal, ägde inga barn, men hade detta omåttliga begär efter nöjen som utgör hemligheten i konsten att bevara sin ungdom. Plötsligt såg hon sig om i rummet och sa med sin klara kontra allt: "Var är min chiromantiker?"
"Er vad, Gladys?" utbrast hertiginnan med ofrivillig oro.
"Min chiromantiker, hertiginna, jag kan inte leva utan honom."
"Kära Gladys, ni är alltid så originell," mumlade hertiginnan och försökte påminna sig vad en chiromantiker egentligen är och hoppades att det inte var detsamma som en chiropodiker.
"Han kommer regelbundet två gånger i veckan för att se på mina händer," fortfor Lady Windermere, "och han intresserar sig mycket för dem."
"För Guds skull," sa hertiginnan för sig själv. "Han är ändå ett slags chiropodiker. Så förskräckligt. Jag hoppas att han åtminstone är utlänning. Då vore det inte fullt så stötande."
"Jag måste absolut presentera honom för er."
"Presentera honom?" utropade hertiginnan. "Ni menar väl inte att han är här?"
Hon såg sig om efter en liten sköldpaddsolfjäder och en mycket sönderriven spetsskal för att i varje ögonblick vara beredd att gå.
"Naturligtvis är han här. Det skulle aldrig falla mig in att gå bort på en fest utan honom. Han påstår att jag har en mycket intellektuell hand. Och om min tumme bara hade varit ett litet stycke kortare skulle jag ha blivit pessimist och gått i kloster."
"Åh, jag förstår," sa hertiginnan med en känsla av stor lättnad. "Han spår lycka, inte sant?"
"Och olycka," svarade Lady Windermere. "Så mycket ni vill. Nästa år till exempel är jag i stor fara till lands och vatten. Därför ämnar jag bo i en luftballong och varje kväll låta hissa upp min mat i en korg. Allt detta stod att läsa på mitt lillfinger eller på insidan av min hand. Jag vet inte riktigt vilket det är."